Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Välkomna allihopa, ni lyssnar på Sparmakarpodden. Podden där vi snackar vardagsekonomi, där ni får välja vår resa mot ekonomisk frihet och där vi vill inspirera till ett långsiktigt sparande. Det här är avsnitt nummer 56 och jag sitter mitt emot min förlovade tjej, höll jag på att säga. Och säger, är du min fästmö?
Ja, det
ja, förlovad.
Jag tänkte, förlovade tjej. Det, är du vad? Är verkligen en tjej? Nej.
Det var, kändes så naturligt att jag skulle säga fru.
Mm.
Jag sitter mitt emot min fru.
Du vaknade ju, eller jag vaknade av att du smög ut ur rummet typ för någon vecka sedan. Alltså, smög ut ur rummet, mitt i natten. Jag låg och sov, du låg och sov. Och så helt plötsligt så ser jag hur du smyger ut, tittar bakom dig. Och jag bara, han ska inte bara gå upp och kissa, tänkte jag. Jag såg det på din blick.
Han ska skita också.
Det är dags att skita. Nej, men, och sen kommer du tillbaka och bara, jag har tappat bort min vigselring. Och det första jag tänkte på att, älskling, det är ingen vigselring. Det var faktiskt min första.
Var det tank. Det?
Ja, det var det.
Nej, för fan, okej. Okay.
Och sen, ska du berätta vart den hade tagit vägen?
Ska jag göra det nu?
Ja.
Ja, men den låg mitt under sängen.
Du hade plockat av dig den i sömnen.
Nej, det vet vi inte. Men troligtvis. Vet du vad min första tanke var när jag märkte mitt i natten
någon
att den var borta?
Någon har varit inne och tagit den. Nej.
Jo, jag var såhär, vi har blivit rånade.
Och kommit in och bara, som Robin Hood, när de kommer och lyfter på kudden och drar undan.
Ja. Ja, men den låg mitt under sängen. Mm. Jag måste ju typ ha tappat ner. Men den måste ha typ rullat.
Mm.
Eller så har jag så här krypit ner i sömnen och lagt den.
Ja, men, frågan om du fick kalla fötter, vad du hade för drömme. Madrömme. Där du liksom,
ja, precis.
Nej, jag är fast. Av den ringen och bara nej.
Fast för resten av livet. Men jag kände mig lite som Frodo där på kvällen, du vet. Eller så här på natten typ. Ja. Kröp ner under sängen och kolla, så glänste någonting där liksom, så jag ta på mig den och så blev jag osynlig. Eller?
Ja. Kröp under täcket, men det är typ samma.
Ja, det är december. Snön har kommit.
Det får man väl lov att säga.
November har vi lagt bakom oss och fasen var november gick snabbt. Alltså november brukar vara så här, en av de månaderna som jag tycker är så jävla långa. Vad är det? Jag skrattar åt.
Du ska typ kallprata om det här likadant. Ungefär som att prata om väder. Så bara, den här dagen gick ju fort. November, ta aldrig slut.
Ja, men,
det är så långt kvar till semestern.
November gick sjukt snabbt.
Ja.
Men och rent ekonomiskt kan vi ju kika lite. Jag tänkte vi kan börja med sån här ibland innan avsnitten och snacka lite om hur ekonomin har varit. Liksom.
Mm.
För vi har ju på kreditkort handlar vi.
Ja.
Och då får vi ju liksom en slutlig faktura månadsvis.
Ja, mer eller mindre hamnar ju allt där.
Ja, precis.
Vi har ju verkligen en dag när liksom inkomsterna har trillat in.
Mm.
Det är liksom ett moment där det är att det finns ett uttalat idag ska vi göra ekonomin.
Ja.
Och det innebär ju att vi faktiskt sätter oss ner och pitchar ut alla utgifter och sparande och verkligen så här, varje krona har sin plats.
Mm.
Och det gör vi också inlägg om ju. Mer ja, eller mindre precis. Varje månad, så där kan man ju kika in. Men vi tänkte vi dra lite, lite tankar och hur det har sett ut den här månaden.
Ja, men jag skulle bara veta din spontana känsla för november. Nu har vi ju gjort ekonomin redan, så vi vet ju exakt på kronan vad.
Mm.
Det kändes som en ganska standardmånad.
Väldigt standardmånad.
Alltså, som du säger, vi får in pengar den typ 25, eller det är det 25, och vi gör då ekonomin. För, alltså, vi har fått frågor tidigare om våra fördelningar, för vi får ju alltid så här, ja, men hur vet ni hur mycket ni ska lägga på mat? Men vi får ju pengarna och sen betalar kreditkortsfakturan med de pengarna vi får in. Mm. Det är inte, vissa får ju lön och tänker, nu ska jag spendera de här pengarna framåt, men vi betalar ju det som har varit. Mm. Liksom. Så därför vet vi ju så här, har vi lagt 3000 på mat och så betalar vi med den lönen som kommer. Ja, det är därför det är så här, fördelning av novemberlönen. Mm. Då fördelar vi det som har varit. Liksom.
Mm. Ja. Precis. Hur, ja men en ganska standard månad. Mm. Vi fick in runt 60 000 in.
Mm, 60 000 in, vilket är jävligt trevligt med en som är föräldraledig. Kan man ju tycka liksom.
Mm.
Men det är också en litet skifte. För att jag har ju gått över så jag får ju lite lön. Du fick en hel lön eller? Ish.
Nej, fick inte riktigt.
Nej. Och sen fick vi lite liksom föräldrapenning och det är barnbidrag och lite utdelningar.
Mm.
Och så har vi gjort diverse hobbyprojekt vid sidan om. Så att det, ja men 60 papp, det är ju trevligt. Ju.
Mm. Och hur många procent sparar vi? Det har inte jag koll på.
Denna månaden, vår sparkvot låg på 45%.
45%. Så nästan, inte riktigt, men vi närmar oss hälften i spar.
Ja, precis.
Mm. Av de här 45% så lägger vi ju, nu vet jag inte i procent vad det blir, men 15 000 brukar vi ju försöka ha som lägsta nivå som ska gå till börsen.
Ja, precis.
Detta för att det i våran stora uträkning om för att nå ekonomisk frihet så har vi utgått ifrån 15 000 i sparande.
Mm, exakt.
Eller utgått ifrån, men i snitt tror jag att det ska vara det.
Nej, det är 12 000 egentligen faktiskt, så vi ligger ganska mycket över det.
Mm.
Så att det är 15 000, då ligger vi bättre än vad vi har beräknat.
Mm.
Så det gillar jag. Sen ligger vi även typ den här månaden på så har vi 6 000 till vårt hus.
Mm.
Här har vi mycket att göra.
Det här
trädgård, övervåning, garage. Så är det.
Vi sparar till vår dotter.
Ja, precis.
Hela barnbidraget.
Mm.
Sen har vi, du har någon sån här aktieklubb.
Ja.
Som det går 300 kronor till varje månad.
Ja, precis. Exakt.
Så också lite investering där.
Ja.
Vad har vi mer för spar? Alltså respar har vi ju dragit in på det senaste.
Mm.
Det är inte prioriterat för oss just nu, men vi vill ju.
Den kommer. Nej, men så här, vi amorterar ingenting. Bufferten är maxad.
Så den får ingenting?
Nej, vi har liksom till vårt som vi kallar för kärleksnästet.
Mm.
Det är ju egentligen till vårt hem kan man väl säga. Mm. Till diverse saker som vi kan lägga. Men rent utgiftsmässigt så tycker jag att så här, vi la nästan 6 000 spänn på mat denna månaden. Så här, ja, men det är väl för diverse middagar vi har haft som har gått lite. Och att vi precis flyttade från ditt landställe.
Mm.
Så det blev en övergång där när typ, det blev som att vi handlade mat hit fast det skulle gå på förra månaden så att den kom liksom två på denna.
Men också att vi handlade sju. Det kändes som att vi flyttade hemifrån för första gången.
Ja, vi bunkade.
där det var så här, bara, vi behöver alla basgrejer.
Ja, precis.
Det var kakao, det var socker och det var, vad behöver man med? Majsena.
Ja, men det är lite blandat. Mm. Men ja, ganska standard månad. Maten stack ut lite.
Ska vi gå över till dagens tema, möjligtvis?
Ja, men temat idag, det blir ju lite lyssnarfrågor.
Mm.
De är ju populära, märker vi. Folk efterfrågar dessa avsnitt, mer av dessa avsnitt, men vi gör dem med lite jämna mellanrum. Och det här är bara tredje gången vi gör den, så att man kan väl inte säga att det blir en tradition. Nej,
nej, men idag är det ni som har satt schemat.
Ja, precis. Lyssnarfrågor del 3.
Och vi har försökt få med vi har försökt att få till en bredd i det, vad som efterfrågas och undras över.
Precis.
Och kanske kokat ihop lite frågor där det är liksom, de går in i varandra. Och...
Ja, men precis. Och man ser vilka frågor som återkommer. Och sådär. Så vi har tagit ut 10 frågor. Jag tror inte vi hinner mer än så.
Nej.
Så att, jag tänker att vi slänger oss rakt in i en av de första frågorna.
Shoot.
Och du undrar en om, är det bra att ha fonder på olika ställen? Alltså typ till exempel på Avanza, Nordnet, fondrobotar eller liknande. Vad säger du där? Har du någon spontan tanke där?
Det spontana är ju att då får det ju vara olika fonder. Alltså, det blir ju ingen riskspridning om du skulle köpa samma fond fast på olika plattformar.
Nej.
Jag antar att inte det var syftet heller med frågan. Alltså,
nej, men precis. Det är ju... Alltså man kan ju ha allt samlat. Alltså när det gäller fonder så tycker jag att man kan ha det mesta samlat på en plattform.
Mm.
Sen finns det ju såklart vissa plattformar som är billigare. Som tar en lägre förvaltningsavgift.
Precis. Så det är ju värt att tänka på. Så att inte man köper en fond på ens bank.
Mm.
Men kunde få den billigare på ett annat ställe.
Nej, men precis. Så sätt är det väl. Då är det väl bra att ha på olika ställen. Om man hittar olika. På, alltså de billigaste på varje ställe.
Mm.
Liksom.
Mm.
För det finns ju typ en plattform som har kanske bara aktivt förvaltade fonder. Där de är billigast. Liksom.
Mm.
Men de har inga indexfonder till exempel. Och då kan man ha dem någon annanstans.
Mm.
Till exempel. Så... jag tycker det är en bra fråga av den här personen.
Mm.
För att det vet man inte så här, men hur ska man ha, ska man sprida? Med aktier så kan det ju vara så här att man har courtagefritt en viss tid.
Mm.
Och då kan det ju vara bra olika plattformar för att få courtagefritt under en viss peng och så där.
Mm. En riskspridning med fonder kan ju ändå vara att faktiskt låta en fondrobot förvalta del pengar.
Ja, absolut.
Som en del av riskspridningen att ha fonder på en plattform men att faktiskt välja en fondrobot också.
Ja, verkligen. Alltså men det är väldigt sant. Jag särskiljer lite så här bankerna mot fondrobotar. Alltså, men det är ju såklart, en fondrobot, där får du hela förvaltningen. Liksom.
Mm.
Så ja, där kan man ju verkligen tycka. Där väljer någon annan ut fonderna. Men på till exempel Avanza Nordnet, där väljer du själv oftast vilka du vill ha.
Mm.
De har också sina robotar, men oftast kanske man har dem för att man vill välja själv.
Mm.
Så ja, det tycker jag absolut är ett alternativ.
Mm.
Om man har typ Avanza eller Nordnet och kompletterar med någon fondrobot.
Mm. Ja.
Ska vi ta nästa fråga?
Mm.
Vilket är det bästa sättet att sätta sig in i aktier och fonder? Den får vi ju jätteofta.
Oj, ja. Den...
Men du kan ju bara gå till dig själv.
Ja, men det var det. Alltså, jag tänker att det är så olika hur man lär sig.
Åh, vad folk inte vill höra det. Men det kan vara på olika sätt.
Jo, men...
Ge ett konkret förslag.
Det går ju inte att inte tänka... Det går ju inte bortse från att vi är olika.
Mm.
Men jag menar, läser jag en bok
så
kan jag liksom inte, jag kan inte läsa den och tro att jag ska liksom ha tagit till mig jättemycket kunskap. Ja, viss kunskap, absolut. Men jag behöver ju vara på börsen, på plattformen och liksom klicka mig fram och leta, kanske stå, räkna och liksom reflektera och göra saker.
Ja, Men jag tänker, om du är helt grön och vill handla aktier och fonder, du kan väl inte rådge någon att gå rakt in i plattformen och börja surfa runt om man inte har någon koll på vad en aktie eller fond är för något, eller?
Nej, men det är klart att det är klart att man kan det.
Mm.
Jag älskar att kasta mig in i saker.
Mm.
Men då får man ju ta den risken också att det bli tokigt.
Mm.
Men jag menar, testa med 5 kronor.
Mm. Ja.
Det här har jag köpt ett tuggummi paket kanske för istället.
Ja, jo, men jag gillar också att du säger det, för att det rimmar ändå med, för vi tycker ju att man ska så här, det viktigaste är ju att börja någonstans, dra igång, om det så är med 10 spänn. Men jag tycker att sättet som jag drog igång det på funkar bra för mig.
Mm.
Och det var att läsa bok.
Mm.
Alltså så här, jag gick verkligen och köpte bok.
Mm.
Och då köpte jag Marcus Hernhags bok Bli rik och fri med aktier. Mm. Det var den första boken som gjorde mig intresserad.
Mm.
Den är väldigt basic.
Mm.
Så här, förklara verkligen grunderna och liksom hur det funkar med ränta på ränta och allt som man faktiskt behöver veta till en start. Liksom. Mm. Det kan jag verkligen rekommendera till er som gillar det här med att läsa böcker och lära sig om det. Vissa kanske behöver liksom gå in på YouTube.
Ja, eller föreläsningar. Det gjorde ju vi också. Vi gick ju med och gick grundkurs med UA.
Mm, unga aktiesparare.
Mm.
Mm.
Och
det är också,
att sätta sig i skolbänken.
Var det under 29 år, va?
Så
får man gå med? Är det det? Eller,
nu kan jag inte åldern i huvudet.
Jag tror det är 29. Ja.
Men det är bara in och surfa in om
sök på unga aktiesparare. De är grymma.
Man får så sjukt mycket där.
Mm.
Och jag får sätta sig i skolbänken och anteckna och skriva ner saker.
Och där märkte man att det var din grej.
Det här var min grej. Alltså, papper och penna och så sitta och skriva ner.
Pluggis, alltså. Du gjorde det så bra i en sån föreläsningssal. Jag satt ju och surfade typ. Det var ju typ den känslan. Jo, du satt. Alltså, fy fasen vad jag hatade när man gick i skolan. När man själv, jag var ju så här, jag kan inte lyssna på, för jag är jättesvårt för att lyssna på föreläsningar.
Mm.
Jag tröttnade snabbt liksom. Och så såg man alltid de här nötterna som jag tyckte då var nötter vid sidan, som bara satt och liksom anteckna bara pennan var. Jag var så här, fan är det du skriver på riktigt alltså? Och så var ju du bara, 17 sidor per föreläsning liksom, bara satt och kladda.
Ja, men superbra. Jag går fortfarande ibland tillbaka till de anteckningarna för att
ja, men jag kan fatta att du var duktig i skolan.
Och då, ja, men du vet, man plockar ju kärnan. Du vet, skulle jag läsa en bok om det här, då skulle jag fortfarande behöva papper och penna för att plocka ut.
Ja.
Eller markera i böcker på något sätt. För jag behöver kunna gå tillbaka och påminna mig eller läsa liksom om kunskapen igen.
Mm.
Och det är därför jag tror jag har sagt flera gånger att jag är kass på nyckeltal och komma ihåg och kombinera dem och ta ut värden och sådär. För går det en månad eller två, nej men då har jag liksom inte det färskt. Då behöver jag liksom plocka tillbaka och liksom se och läsa igen.
Ja. Så har jag berättat när jag pluggade på högskolan nu för, var det 5-6 år sedan, att jag blev tillrättavisad av en lärare för att jag satt och surfade på telefonen medans han hade föreläsning.
Nej, det har du inte berättat.
Nej, då, för han var, du vet, han var en sån här gubbe, en sån här lite äcklig gubbe på riktigt. Alltså. Ja, som stod och föreläste mot ämne. Och jag, som jag är, jag kan inte sitta och titta på honom när han föreläser.
Mm.
Så jag sitter med telefonen och håller på och jag lyssnar lite samtidigt. Liksom, för att så funkar jag.
Mm.
Och helt plötsligt så kommer han fram till mig och bara liksom så här, tar sitt finger på telefonen och trycker ner den så här. Och bara, det är respektlöst mot en som föreläs inför hela klassen liksom, att inte lyssna när jag pratar.
Mm.
Men jag sa ju till dem så här, typ att det är liksom 2015.
Ja, då blev du en kaxig snorvalp.
Ja, verkligen. Jag blev svinkaxig snorvalp som bara, det är 2015, folk lyssnar på olika sätt nowadays typ.
Mm.
Så här, ja, det var lite så.
Ja.
Jo, men det var så här,
Jag, du fick ju, du
ja, det brann lite.
Ja, jag fattar.
Nej, så här, ja, men det är inte liksom, vadå, ska du komma med en jävla pekpinne till mig och säga hur jag ska lyssna på dig? Mm. Liksom, jag är här, för det första är jag här frivilligt. Mm. Det är för fan min utbildning och min framtid. Gör ditt jävla jobb, äckelgubbe.
Nej, men sluta, nu räcker det.
Ja,
ja, herregud. Ja, jag hade en föreläsare som sa att det är helt okej att gäspa på mina föreläsningar.
Jag gillar det. Mer så.
Ja, ja, det hon tolkade som att det är ett sätt att man vill hålla sig vaken så man gäspar. Så hon tog det som en komplimang.
Ah, älskar, bra inställning. Ja,
mm.
Ska vi...
Nej, men, ja, ah,
nej, du vill
nej, men, ja. Mm. Men vad sa vi? Böcker, skitbra.
Mm, jag älskar böcker.
Men vad, för jag tänker, det finns sjukt mycket info och kunskap på nätet. Mm. Men var jävligt försiktiga med vad man tittar och läser.
Ja.
Var källkritiska.
Ja.
Och
precis.
Och läsa om olika bolag och vad som liksom ska satsas på och inte. Alltså vara försiktig.
Man behöver inte vara superintresserad heller, upplever jag. Och, alltså, bara för att investera i fonder till exempel.
Nej.
Man behöver göra liksom ett lite så här grundläggande kanske påläsning om det.
Mm.
Och sen handla och sen låta det liksom ligga. Så kan man kolla det en gång om året typ, om man har fonder.
Mm.
Typ så.
Mm.
Ska vi ta nästa fråga då?
Ja.
Vad är största beloppet ni förlorat på en aktie? Nu är det ju liksom, jag kan tänka mig en aktie, men det är väl ett bolag?
Ja, men kanske ett köp då?
Ja, ett köp. Ja.
En affär.
Ja, en affär, precis. Mm.
Alltså,
ska vi gå in på ditt H&M-köp här eller? Du har ju inte sålt ännu, så du har inte gjort någon förlust.
Nej, jag har inte gjort någon förlust.
Men du har ju väl, kan vi säga i pengar typ, hur mycket du ligger in back?
Ja, med 30 000.
Ja, det är härligt. 30 lags.
Mm. Det är ungefär 30.
Mm. Men du har som sagt inte förlorat än.
Nej.
Du har hoppet. Och du har inte sålt. Vi hade ju något avsnitt för ett tag sedan. Du lovade att du skulle sälja av.
Jag vet, jag var så nära på att klicka. Men sen var det som att det dök upp någonting.
Vad
och
är
så.
Grejen? Vad är faktiskt? Det är ett avsnitt i sig.
Mm.
Och att bara gå igenom din skalle med H&M. Mm.
Jag vet. Okej, jag ska föregå med ett gott exempel.
Du vet, du är det är som är lite så här.
Jag känner lite...
Som liksom så här, nej men jag lovar, det här är sista.
Ja, jag känner att jag inte är tillförlitlig.
Nej.
Och någonstans så, jag är så dubbel, det är så, jag vill och sen så är det som att jag inte kan. Och så...
Har du suttit med handen på knappen?
Mm, ja, det har jag. Det gjorde jag efter det avsnittet när jag faktiskt lovade.
Ja,
och sa att jag skulle sälja dem. Och,
finns det typ aktie rehab man kan lägga in dig på? Ja, nej, hon kan inte sälja.
Liksom. Hon kan inte sälja. Ja, det är inte mitt stoltaste. Alltså det är så långt ifrån
allt
min strategi
om.
Och allt vi pratar om.
Du tappar ju trovärdighet nu här hos våra lyssnare.
Mm.
Så du får bara gå in och göra det här för att
och så får jag typ sända det live eller någonting.
Live sen på Sparmarknaden när du säljer av H&M. Ja. Mm. Det kanske vi ska göra.
Det ska vi nog göra. Mm.
Ja. Släng en bajs-emoji i våran Instagram om ni vill att...
Att jag ska sälja H&M.
Ja, precis. Mm.
Skicka alla bajskorvar ni har. Jag behöver puppning.
Ska vi säga så här. Får du 100 puppar? Får du 100 bajs så säljer du direkt.
Absolut.
Ja. Bra.
Med glädje ska jag förlora de pengarna.
Härligt. Jag vet inte vad mitt belopp är. Jag har ju aldrig förlorat.
Mm.
Nej, skämt att säga det. Jag vet faktiskt inte vilket som är det största. Men jag har ju inte gjort någon sån...
Ingen monster.
Nej, men jag har ju haft bra riskspridning från början. Typ så.
Mm.
Så att, men nej, jag vet faktiskt inte. Men det kanske är typ så här... Några tusen, fem kanske.
Mm. Ja, jag tror också jag ligger där någonstans om man ser till de helt genomförda affärerna.
Mm.
Mm.
Just det. Nästa fråga. Det här tycker jag tog med, vi tog med den här för att vi tycker det är bra att prata om. Det är en som undrar, slutade ni spara till er dotter via Opti, alltså fondroboten, så fort ert samarbete var över?
Mm. Ja, vi hade ju ett samarbete med Opti som är fondrobot under...
Det var några månader. Ett halvår?
Ja, men det var nog... Ja, men ett halvår.
Ja, något sånt.
Något sånt.
Mm.
Och för, ja men sen i typ somras så avslutade vi det samarbetet.
Mm. Det blev lite reaktioner märkte jag så här. Men vad tog det, varför liksom slutade ni spara pengar hos Opti och liksom var det bara för att ni hade samarbete och fick betalt liksom?
Mm.
Men det var som du säger, vi avslutade samarbetet för att vi ville förvalta hennes pengar själv.
Mm.
Och det har liksom ingenting med att vi tycker Opti eller någon annan fond att det är dålig att göra.
Nej, men vi gillar Opti. Vi kan fortfarande, jag står fortfarande för deras tjänst.
Ja, men det var ju snarare att så här, det kändes dumt att ha kvar dem som samarbete när vi inte själva använder det längre. Eller, alltså vi kan fortfarande, vi skulle kunna ha kvar dem för att vi tycker de är en bra tjänst. Mm. Alltså den gör ett bra jobb. Men det, jag tyckte det var, det, vi tyckte att det känns lite konstigt.
Fondrobot där överlag.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Gillar vi ju.
Ja, alltså jag tycker det är skitbra.
Konceptet är asbra.
Ja, speciellt för folk som vi pratade om innan, inte är intresserade eller kan sätta sig in. Mm. Det är väl kanongrejer bara.
Som liksom inte ens vill göra val i fonderna utan tar ytterligare ett steg.
Precis.
Till att förenkla investeringar. Mm. Och men att för vår del kände vi inte att det är... Men vi kände själva att vi vill förvalta våra pengar mer aktivt. Så därför har vi omplacerat pengarna helt.
Ja, exakt. Nästa fråga. Tror du fråga nummer 5. Om ni hade 2 miljoner att investera, hur skulle ni göra det? Och på vad skulle ni lägga cashen på? 2 miljoner är ganska mycket pengar.
Ja, men det är det. Och jag vet att vi hade det här samtalet fast i mycket större skala. Vi pratade om så här, men 20 miljoner.
Du och jag?
Ja.
Okej. Okay. Mm.
Du minns inte det här?
Nej.
Nej. Men vi pratade om, nu ska jag berätta för dig vad vi pratade om.
Ja.
Att så här, om vi skulle ha 20-30 miljoner, du vet, massa pengar, då skulle man betala av typ huset.
Ja, precis.
Att äga hela sitt boende.
Mm.
Och nej, men det vi kom in på var ju så här, ja, helt plötsligt så kanske det värdet är inte hela, liksom avkastningen är inte hela värdet.
Mm.
Ja, det kanske blir en sämre avkastning av att faktiskt äga boendet. Alltså det du får för pengarna om du sätter in dem i och betalar av lån.
Mm, om räntorna är så låga. Liksom.
Om räntorna är så låga. Kontra att placera dem på börsen till exempel och förvänta sig en avkastning på 8-10%.
Mm.
Ja, men jag funderar på när, för det vi kom fram till var att man tänk att äga sitt egna boende. Det är ändå det är en känsla som är rätt god.
Exakt.
Men vart, och det kom vi fram till att så här, har man 20-25 miljoner, då betalar vi av huset.
Mm.
För då är känslan, då blir känslan...
Mm. Ja, men det kanske är så här, vi behöver inte ha så mycket mer pengar.
Nej.
Alltså vi behöver inte ha avkastningen det skulle ge. Vi kan ta de pengarna och
lägga.
Vi kan
köpa den liksom känslan av att äga vårt hus istället för...
Och ändå
för...
ha svin mycket cash. Liksom.
Ja, och ändå få liksom avkastning på allt annat.
Mm.
Men undrar vart den gränsen går. Vad vi hade så här, men är det 10 miljoner? Hade man fortfarande betalat av mycket av huset då? 2 miljoner som den här frågan handlar om.
Mm.
Det skulle vi ju inte
Nej.
Sätta in i huset.
Nej,
Hade vi satt in en del, hade vi liksom kommit ner i en viss belåningsgrad. 50% pratar vi ju om för att inte amortera, men också ha komma ner i låg belåningsgrad.
Mm. Ja, men inte idag kanske, för nu har vi faktiskt amorteringsfritt.
Jo, precis. Idag, 5 år. Men det kommer ju vara en strävan för oss sen, att ändå liksom vi vill amortera.
Mm. Ja, precis. Ja, men kanske. Nu är vi ju så pass nära 50% där.
Mm.
Så att då kanske det hade varit gött att bara, men vi tar de här.
Mm.
Det beror på hur mycket pengar det hade varit då.
Mm. Men det för mig, det skulle vara en faktor som...
Mm.
Eller en sak som verkligen vi plockade in i att resonera kring. Alltså boendet.
Ja.
Hur skulle man liksom trycka in pengar där på något sätt?
Ja, exakt. 2 miljoner. Ja, men kanske lite. Mm. Men mestadels tror jag, då hade vi ju liksom, vi hade ju satt dem i våra portföljer.
Mm.
Och de kan ni hitta på vår Instagram-sida.
Mm.
Där ligger våra highlights om ni vill se exakt våra innehav.
Mm.
Men vi har ju också, vi har ju en dröm om att investera i en fastighet också. Alltså som vi inte själva använder.
Mm.
Eller flera fastigheter.
Uthyrning.
Uthyrning, precis. Mm. Kanske något lägenhetshus eller liksom några fritidsboenden eller liknande.
Mm.
Det tror jag vi hade gjort om vi fick 2 miljoner sådär.
Då hade vi ungefär lagt kanske 1,5 miljon.
Mm.
På ett sådant projekt.
Mm.
Också för att vi tycker det är kul.
Ja, ja, gud ja.
Avkastningen kanske också hade varit bättre att lägga in dem på börsen.
Men det är lite idén... riskspridning också.
Ja, ja, precis. Riskspridning och att vi hade tyckt det var ett roligt projekt. Så att, ja. Men jag tänkte också det här med... Jag tror verkligen att vi hade tryckt in så mycket som möjligt där av de 2 miljonerna egentligen på börsen med en jäkligt bra och fin riskspridning.
Mm.
Så som vi har idag. Men jag tänker hur mycket, alltså att få de pengarna att börja jobba så bra som möjligt för oss.
Mm.
För att kunna få den här snöbollen alltså i rullning ännu mer. Mm. Och så mycket, mycket snabbare. För det är ju den första miljonen, den andra miljonen, som är de trögaste att komma upp i.
Precis.
För sen rullar det på. Ja. Så att den vägen fram till ekonomisk frihet för oss skulle ju göra enorm stor skillnad om man kunde liksom ta 2 miljoner, trycka in, bra riskspridning. Mm. Då skulle vi, alltså jag vågar, det skulle ju, från 20 år så skulle vi spara 8 år på om vi skulle kunna trycka in 2 miljoner här och nu.
Ja, det hade gått 8 år snabbare.
8 år?
Mm.
Ja.
Det är trevligt.
Så hade vi investerat 2 miljoner.
Ja, ja, men det är väl så. Har vi svarat på den frågan? För vi går inte in på så här bolag, men det kan man ju se vad vi investerar i.
Ja, jag tänker, det är ju samma strategi. Det är ju bara...
Ja, men det var ju det här att vi, ja, men med... Typ någon uthyrningsbostad som vi kanske skulle slänga in på.
Mm.
Fråga nummer 6 här.
Mm.
Hur många investmentbolag bör man äga? Är 9 stycken för många? Alltså jag tänker så här, för många tycker jag inte att... det finns väl ingen gräns egentligen så för hur många aktier man ska äga. Men man får ju tänka på att investmentbolag investerar ju i andra bolag.
Mm.
Så sätt blir man ju liksom, investerar man indirekt i andra bolag. Precis som en fond typ. Mm.
Vi har ju pratat om den här kurvan för att visualisera hur riskspridningen...
Just det.
Vad som händer med riskspridningen beroende på antalet bolag du köper.
Just det.
Och nu är det svårt att visa en kurva på det här. Men tänk så här, köp ett bolag, 100% risk i det bolaget. Du har liksom allt lagt där i ett. Skulle du köpa 2 bolag, ja, då halverar du risken.
Mm.
Köper du 3, ja, du är nere på en tredjedel.
Mm.
Så för varje bolag du lägger in i din portfölj så minskar ju
risken. Yeah.
Och upp till ungefär, jag kommer inte ihåg exakt antal bolag, men 10-13 bolag.
Mm.
Sen börjar du liksom inte...
Nej, just det.
Sen blir inte, att köpa in ytterligare ett bolag blir inte samma effekt som när du till exempel går från ett bolag till 2 bolag. Då halverar du risken. Men köpa in ett 14:e bolag kommer inte ge samma effekt.
Nej, precis.
Och jag tror att det är någonstans där som man börjar så här, ja men nu har det ingen jättepåverkan. Och jag tänker, har du dessutom investmentbolag som du säger, som i sin tur investerar i en mängd olika bolag, ja då kan vi ju, skulle vi kunna titta på den kurvan, hur den riskspridningen är. Så att, men det finns ju såklart ingen gräns för hur, det är, det är ju ingenting som kommer vända på att desto fler bolag du äger så kommer det liksom slå över till att det blir en högre risk sen. Så att det finns inget, på ett sätt finns ju inget dåligt med det heller.
Nej, men jag tycker inte 9 är för många. Själv har jag typ 6 tror jag. Men det är ju för att jag vill liksom, jag har kollat upp innehavet i de investmentbolagen och se vad de har investerat i för att få en bra spridning på så sätt. Liksom. Det är lite så här, några investmentbolag som investerar i onoterat och där har man liksom mindre positioner. Medan i typ Investor, och där har de mesta av pengarna ligger i de bolagen till exempel. Så det är väl snarare att så här, kolla igenom. Det finns på alla sådana här investmentbolags hemsida. Kolla vad det är för innehav.
Ja.
Och jämför vilken liksom sektor, vilken sektor liksom investerar de i och vilka, liksom vart rör sig de här bolagen någonstans.
Mm.
Och vilka typer av bolag, hur stora bolag. Och så här. Ja, men jämföra lite så man får en bra balans. Liksom.
Och nu, jag tänker så här, det kanske inte antalet investmentbolag som blir det absolut viktigaste. Utan snarare så här, vad har du utöver det? Har du fonder eller andra bolag eller obligationer eller vad liksom?
Vad har det för betydelse?
Ja, men jag tänker, köper du investmentbolag och där alla handlar inom samma bransch? Ja, men det är byggbranschen.
Ja, det är inte så bra.
Ja, men då har du ju inte, då äger du 9 investmentbolag som är nischade på samma sätt än om du har 9 investmentbolag som risksprider eller som handlar i olika branscher eller
marknader.
Ja, det är ju det som kanske spelar roll. Och
precis. Då spelar ju inte antalet någon roll, nej. Nästa fråga är nästa fråga är också om investmentbolag. Och personen frågar om det är rätt eller fel att sälja investmentbolag vid hög premie. Och för er som inte vet vad premie är, så handlar det om substansvärdet.
Och för er som inte vet vad substansvärdet är. Ja,
ett investmentbolag handlar i investerar i bolag. Och är det så här, ja, men är det billigare att köpa de här bolagen separat för mig? Eller är det billigare att köpa investmentbolaget som köper de här bolagen?
Separat eller som ett paketpris.
Ja, så är det premie så är det ju dyrare att köpa investmentbolaget då. Då är det billigare och gott att köpa varje bolag för sig. Men alltså rätt eller fel, jag vet inte, vi kollar inte så sjukt mycket på det. Jag tycker det är liksom, kolla lite ibland hur de ligger till så. Men jag tror ju långsiktigt på mina investmentbolag som jag har. Och då jag köper och säljer inte efter premie eller rabatt. Liksom. Jag tror att de kommer göra ett bra jobb över en längre tid. Liksom. Så att,
men du väger in det när du har valt att investera i ett investmentbolag.
Ja,
har du vägt in det då från start? Här,
kursen, från start?
Från att du går in?
I bolaget?
Mm.
Ja, alltså, ska jag ta in ett nytt bolag så kanske jag kollar på det lite. Liksom, så här, hur ligger de till? För det kan ju styra lite aktiekursen. Så här, men är det hög premie, ja, då kanske folk är lite avvaktande. Och marknaden då kanske liksom går lite varken upp eller ner. Eller så går den lite ner. Liksom, så. Och är det hög rabatt så är de ju mer spännande. Liksom, för då kanske det pekar på en uppgång rent aktiekursmässigt.
Och samtidigt så månadssparar du.
Ja.
Och av den anledningen så försöker vi inte tajma varje månad när det,
nej.
När
nej, men det är precis. Som bäst. Liksom. Exakt. Så är det. Vi kör fråga nummer 8 här. Det är en som är inne på matbudget och ser att vi har ju en matbudget på 3000 spänn. Är helgmaten inräknad då?
Ja, det är den.
Det
är den. Inte exempelvis om vi hämtar mat eller om vi käkar ute.
Men det är ju lekpeng då.
Det går ju på lekpeng.
Det är våran månadspeng vi får leka.
Mm. Ja, men nu tänkte jag helg som mm. att det är då vi köper mat ute mer. Just. Eller så.
Mm. Ja, precis. Det var en bra... Så det, jag tänkte direkt på så här, ja, men helgmaten köper ju vi på typ ICA. Liksom.
Mm.
Och då går den ju absolut på våran matbudget.
Mm. Ja, men det gör den. Absolut.
Ja. Näst sista frågan. Hur många procent har ni i varje aktie samt hur ombalanserar ni era portföljer? Den är ju lite spännande tycker jag. För vi har ju liksom så här lite fördelning av men hur vill vi fördela liksom i antal fonder, i tillväxtbolag och i typ investmentbolag och i värdebolag och så.
Mm.
Men i varje aktie, jag vet inte fasen om vi liksom... Vi försöker ju ha typ så här 60% i våra investmentbolag totalt.
Mm.
Och sen ja, med lite fonder, 10-20% och sen resten är typ tillväxt.
Mm.
Ungefär så brukar så fördelar vi det och det har gått ganska bra faktiskt.
Mm. Sen är det ju svårt med ombalansering.
Ja, det är skitsvårt.
För att det kan sticka iväg och det svänger och så.
Mm.
Så att
ja, men typ så här, jag vet ett jättebra exempel är när du köpte in Bure Equity, det investmentbolaget.
Mm.
Och de gick ju så sjukt bra liksom. Mm. Så du var ett tag, du hade typ så här 40% av din portfölj i början.
Ja, men jag bara det är fortfarande att jag liksom så här får putta in liksom pengar mm. i ja, nej men det är ju skitsvårt. För ja. Bure sticker iväg men de ligger där i toppen och verkligen mm. har sin så här majoritet nästan. Alltså, och
mm. nej men det blir väl och liksom, eftersom vi månadssparar så trycker vi in i de andra innehaven
mm.
så då så sätt får vi liksom rebalansera.
Mm.
Typ.
Precis. Vi höjer upp.
Höjer upp de andra. Ja.
Det är så det blir.
Ja. Exakt. Och går något ner så får man ju höja upp där också så här, som att vi gör inte, det gör det inte svårare än så. Typ. Om vi tar sista frågan här. Det är en fråga. Är det inte bättre att köpa aktier i de bolagen man faktiskt tror på?
Mm.
Istället för att riskspridning, alltså tänka på själva riskspridningen. Så här, ja, men mm. Vi behöver någonting här.
Mm.
Och så menar nog personen att ja, men då behöver jag hitta ett bolag här. Men jag tror inte på det. Men jag vill ändå... Behöver ändå ha det liksom, ett fastighetsbolag. Fast jag hatar att fastighetsbolag. Jag tycker de är skitdåliga liksom.
Mm.
Men eller sparbankerna att... säger att jag måste ha det liksom.
Ja, så... ja. Nej men också att, eller att man känner att man har mer koll på en ja. Bransch. Och därför är det ju också lättare att veta och känna vad man ska tro på där. Eller,
mm.
Och göra sina bedömningar.
Mm.
Och då bortse från de typ, andra branscher som man känner man är mer lost i. Det är ju superbra och intressant fråga tycker jag.
Jag har aldrig funderat på det här tidigare när den här frågan kom.
Nej.
Och det är jätteintressant för det har varit så självklart för oss att vi ska risksprida. Liksom.
Mm.
Men jag tror att det, är så här, det känns som att man behöver vara expert liksom, för att inte risksprida. Alltså det är så här, vad, då tror man kanske, eller jag känner att jag skulle tro för lite mycket på mig själv om jag så här, nej men jag kör bara inom IT för att jag jobbar inom IT och kan den branschen. Mm. Men jag menar, skulle liksom, säg då IT, liksom bubblan som bara, smack, säger det och så är mina pengar väckt, så har jag ingenting i fastighetsbranschen eller någonting, någon annan marknad.
Ja, men
eller?
Jag tycker precis, det är det som jag tycker blir läskigt. Att man håller sig till det som...
Mm.
Och å ena sidan så ska man ju hålla sig till det man
gör kan. Sina egna analyser
och göra sina egna analyser och inte liksom så. Men samtidigt att det blir väldigt snävt.
Ja, det gör
kanske
det.
Då.
Absolut.
Om man går på det man verkligen tror på.
Mm. Men det är därför är det bra att mixa lite. Ta det man tror på och sen lite det man inte tror på utan bara det man ska.
Ja, för samtidigt så det är också någonting vi liksom trycker på. Att så här, vi ska tro på dem långsiktigt. Ja, men om jag inte ens tror på dem när jag går in, ja, men då, ja, men det är klart du måste tro på dem.
Mm.
Annars så, så är det ju det är ingen bra strategi.
Nej, men nu finns det ju så mycket bolag i, så att man borde kunna hitta bolag som man tror på i de olika branscher och på olika marknader.
Ja, och då tänker jag snarare typ att, ja, men att hitta liksom fonder eller investmentbolag som då kan, men till exempel, vi känner oss mer trygga med svenska marknaden,
ja,
än typ USA:s marknad.
Precis.
Men vi vill ju finnas på den marknaden också.
Mm.
Men där blir vi ju lite mer passiva och går in i fonder.
Exakt.
Men det är ju fortfarande en bransch som vi tror på och vill risksprida i.
Mm.
Men vi kanske inte gör de bästa analyserna och bedömningarna som vi kanske snarare tror vi kan göra i den svenska marknaden.
Precis, jättebra så exempel.
Att, så att risksprida och samtidigt tro på det.
Mm. Ja, men precis. Kanske överlåta det till någon annan, någon förvaltare som kanske man tror på.
Mm. Ja, precis.
Mm. Nej, det är jättebra idé.
Mm, för jag tycker, ja, nej, ja, jag tycker det låter läskigt att inte tänka riskspridning, utan att det blir för mycket av samma.
Ja.
Det tror jag inte på. Det tror jag inte på.
Det tror du inte på?
Nej.
Men något som jag tror på,
mm,
det är att vi ska avsluta den här podden nu.
Och jag tror på Triskalendern idag.
Alltså, är det sant?
Mm.
Men jag tror på, vi vann ju 100 spänn på den andra ju.
På Bingolottos.
Det är lite tråkigt, gör du den 15, eller så här, på lucka 5 vinner man 100 spänn, då vet man ju att resten av luckorna.
Det är lite besviken. 19
luckor åt helvete liksom.
Ja.
Men du vägrar ju skrapa alla för att se om vi...
Ja, du vill ju plötsligt skrapa alla.
Ja, men man vinner ju inte två gånger på en och samma.
Det vet man inte.
Nej.
Så nu skrapar vi en dag fram till jul.
Ja, men så får det bli.
Mm. Men jag, som sagt, Triss, here we come.
Triss,
here we come.
Here we come.
Here we come.
Tack till alla er som lyssnar på det här avsnittet.
Och ställt era frågor.
Ja, tack så jättemycket för det. Och fortsätt gärna ställa frågor till oss. Fortsätt gärna skriva till oss om vad ni tycker om de här lyssnafrågeavsnitten. Så att vi vet om vi ska fortsätta eller inte.
Mm.
Och skriva om något ämne ni vill att vi snackar om i podden också. Det vill vi alltid ha in. Och då skriver ni till oss på sparmakarna@gmail.com eller på Instagram där vi heter Sparmakarna.
Och glöm inte att skicka en poop emoji om ni vill att jag ska sälja mina hårmakt.
En bajs emoji för att få sålt dem. Kom igen nu allihopa. Skicka bajs emojis. Ytta bara den.
Gör det bara. Tack för idag.
Ha en fin vecka.
Hej då.
Tja.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.